Torka aldrig tårar utan handskar. Del 3. Döden. När Guds älskling David var kung i Israel besegrade han moabiterna. Och när han besegrat moabiterna lät han dem lägga sig på marken och mätte sedan med ett rep ut två längder som han lät döda och en längd som fick leva. Så gjorde Guds älskling kung David. Han mätte de slagna moabiterna som låg där på marken. Med ett rep mättes de vars liv var över, de vars stund det var att dö. Med ett rep mättes de som skulle få leva. Så är allas liv utmätta, både ditt och mitt. Inte vet vi vilken längd vi tillhör. Vi lever våra liv bättre om vi förstår att vad vi har är en utmätt tid. Att vi ligger på marken och repet sträcks ut. Redan som barn visste han att det måste finnas något mer i livet än Centralgatan fram och tillbaka på epatraktor. För vad fanns för honom i Hammarstrand? Skolutflykt med buss en gång per år då man alltid for för att titta på Döda fallet. Det var ju märkvärdigt ändå att man på 1700-talet hade ändrat älvens lopp och torkat ut hela sjön på vars botten Hammarstrand nu reste sig. Vid Döda fallet kunde man titta på stenarna och klipporna där vattnet en gång tagit sig ner. Så det gjorde de en gång per år. Vad gjorde de mer? En gång per termin får man väl till stugun också, för där fanns det badhus. Mer än en timme har man för all del inte varit i vattnet, för man skulle ju hem också. Ja, det var väl i stort sett det. Det som fanns för honom i Hammarstrand. Ändå sködde jag framtidstro där när Bengt växte upp på 60- och 70-talet. Som turistort, om inte annat. Det låg ju så vackert, det var alla överens om, och bra skidbacke hade de, och framförallt en av världens bästa rodelbanor. Orten arrangerade stora internationella tävlingar, de hade egen turistintendent och lanserade sig som Sveriges Cortina. Problemet var bara att Hammarstrand var utkastat ut efter Indalsälven mitt i ingenting, med 11 mil till Sundsvall och 10 mil till Östersund. Med andra ord, inte riktigt nära någonting alls. Det var inte lätt att få turisterna ta sig hela vägen dit, trots rodelbanan och sevärdheten Döda fallet. Och om man frågade Bengt skulle svaret bli att Hammarstrand verkligen inte var något man tog sig till. Det var någonstans man tog sig ifrån. Hur vackert det än var. För naturskönt var det i alla fall i Hammarstrand, kunde ingen förneka. Det var alla överens om. Själva samhället låg oerhört imponerande djupast ner i en dalgång. Där hade man kraftverket, Hammarforsens kraftverk. Och där hade man tätorten. På ena sidan älven Pålgård, där de två kyrkorna var belägna, både den gamla och den nya. Och ovanför samhället Kullsta, där bondgårdarna bredde ut sig uppför sluttningarna. Genom Hammarstrand löpte egentligen en enda väg. Centralgatan. Där låg ålderdomshemmet, där Bengts mamma arbetade. Där låg affärerna, frisersalongerna, bankerna och allt det andra som brukar finnas i en medelstor småort. Så vad gjorde man med sitt liv om man växte upp i Hammarstrand? Vad skulle det bli av Bengt om han stannade? Rodelklubben fanns ju, och vildhussen, orienteringsklubben. Jakten förstås. Bärplockningen när det var säsong. Och så köra epatraktor eller moped fram och tillbaka på Centralgatan. Från grillkiosken i ena änden av gatan till andra änden där Centrum låg. Ett stort hus som rymde både biograf och danslokaler. Men annars. Bengt visste alltid att han skulle lämna Hammarstrand. På högstadiet började han därför otåligt räkna ner. Han funderade på vilket som var bäst. Att räkna terminer eller år. Antingen 6 terminer eller 3 år. Det var bäst att bocka av varje termin, för då fick man bocka av oftare och snabbare.